Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jag ligger i vår säng med så här nya lakan, nu lite nedkissad efter en dag. Och hela, du vet, efter ett kalas med så här 30 personer, att man är inte en jedi, men en kledi. Jag vet inte, vi börjar alltid bråka, för att jag vet inte, jag känner så här, jag tycker att det är kul att göra en egen tårta.
Ja.
Ja, Bobo vill inte ens ha tårta, han vill ha glass. Och så kommer lite föräldrar, det tycker jag är trevligt att det ska vara liksom en liten kladdkaka. Sen får Frasse för sig att han ska göra liksom en jävla konstiga muffins. Och sen blir det liksom att jag är fast i köket såklart om allt detta. Och då blir vi typ osams, för Mattias tycker så här, men vad är problemet? Du står här och liksom bakar i 4 timmar medan... Men han blir så uppstressad för allting. Och då blir han så stressad. Då blir allt så jobbigt. Och så blir han arg på mig hit och dit. Och så blir jag arg på honom. Och sen tycker han att jag måste pynta. Och sen så... Ja, men allting blir bara liksom i hans ögonkaos. Han tycker att allting måste vara perfekt när folk kommer, du vet. Och jag tycker så här, men fan, man kan väl ha på lite grädde på tårtan. Och sen blir allting jättebra till slut. Men du vet, det är lite vägen till målet. Tyckte inte du det när du var liten, när din mamma stod och bakade och förberedde inför ett kalas? Det var ju liksom lika härligt som själva kalaset. Ibland härligt att man fick vara en del av så här, att man fick vara lite speciell och viktig. Och ville man göra någon muffin så fick man göra det, även fast det kanske inte blev jättegott.
Men där kan jag ju säga att så här, du tillhör ju en kategori människor som är extremt ovanliga.
Ja, ja.
Alltså jag minns ju första gången jag, när vi precis hade lärt känna varandra.
Ja.
Och vi var på Gotland och du hade bjudit oss på middag.
Ja.
Och jag tror att min mamma var med också. Det var när ni bodde i Martebo, du och Nanook.
Just det.
Och du bara så här, ja, kom på middag, fan vad mysigt så här. Och vi kommer till Martebo och ingen är hemma. Och jag kan ju säga så här, i 90%, 99% av alla mina vänner, om de har bjudit mig på middag, då kommer jag dit och då har de stått och fixat och vi står liksom dukat och så här. Men du, jag var så här, gud, har vi åkt fel? Vad har hänt? Så, här. Så ringer man och du bara, tja, vi är på Fårö. Vad var det? Åh gud, så, jag har inte hunnit handla. Skulle ni kunna åka och handla lite?
Va?
Ja,
gud,
så att jag och mamma så åker och handlar och så här, så det slutar med att så här, vi åker hem och påbörjar och lagar en middag och du så här, alltså, och det här har ju inte, alltså det hände ju även när vi var på Klippgatan när du skulle ha en stor tjejmiddag och alla dina gäster tog och lagade maten och du kom hem in till tjejmiddagen sist av alla.
Nej, så var det inte, utan jag hade varit och handlat. Jag kommer ihåg att det är 2 stora jävla laxar.
Du hade varit, ja, precis.
Så, de flesta
men du
hade
kom ju då stod ju liksom hon, Anna Rajot stod och gjorde så här chokladmousse och bara, vad fan är det här typ? Alltså, så här, i chock över att säga. Värdinnan, det var typ inte städat heller i ditt läge.
Nej, det var väl aldrig. Det var
så här, Jenny började städa. Så, här. Så att du är ju en väldigt udda liksom, sort av människa. För om jag jämför med liksom alla andra mina vänner, som vissa av dem i alla fall är ganska bohemiska, så är de ändå lite så här. Så att jag kan ju ändå förstå om man då är en person som Mattias med lite så här halvborgerlig bakgrund och med hans ganska perfekta mamma som ändå har varit en så här uppstyrd person väl.
Ja.
Ska han relatera till att du är så här, kanske eventuellt är på Fårö när kalaset börjar? Men jag tycker ju så här. Jag tycker att det här är en av dina absolut starkaste sidor. För jag tycker det är helt underbart att klara av att vara så här. Du har 5 barn. Om du skulle ha den där neurotiska attityden med lite så här tvångsmässighet kring att allt ska vara perfekt, då skulle ju du ha bränt ut det för länge sedan. Du skulle ha ett sånt hårt jobb hela tiden att hålla perfektion. För det går typ inte när man har 5 barn som fuckar upp med kräksjukor och någon slår sig precis innan kalaset kommer och någon råkar kräkas på en. Alltså,
det
uppstår ju saker som gör att det rimmar illa med att vara perfektionist.
Det rimmar otroligt illa. Men jag måste ju säga, om jag jämför med mina tidigare kalas och middagar sen jag flyttade till hus, så är till och med min man så här, gud vad har hänt, du känns så jävla lugn. Att det är så här, man är i sitt kök, barnen kan vara uppe, de kan gå ut, de kan inte stjäla ens energi och ens uppmärksamhet på samma sätt. För man kan faktiskt bokstavligen slänga ut dem. Och jag menar, jag tycker det är så olika från år till år, tycker jag. Hur man orkar och hur man mår. Idag tyckte jag att det var, dels är det ju liksom 15 maj, så det är ljust och vackert och trädgården slår ut och prunkar och solen och liksom vädret var fint. Men sen så har det ju funnits tider och kalas där jag känner så här, nej, jag skulle inte ha gjort det. Jag skulle gått på McDonald's med 2 utav hens polare och köpt några presenter och gått hem och lagt mig, förstår du? Att det är så här, att jag har haft svårt att på något sätt justera min ambitionsnivå efter hur mitt liv har sett ut, hur jag har mått, vilken situation det har varit, utan det har liksom, jag kan inte något annat än köta på, förstår du?
Jag fattar. Det
blev min inre matmor. Att igår när svärföräldrarna var här och man fick krama dem för första gången på 1 år, då hade jag inte alls något emot att liksom åka och köpa färdiga sallader och en liten tårta här borta på bageriet. Men så idag så kände jag för det. Och då såklart att då blir ju Mattias stressad och hela köket är så här, ja, det är muffins och det är liksom fiskdammar som ska göras, så då får Elon komma in och sen så måste Ossian städa, då känner han för att äta ägg i 3 timmar. Man bara säger, kom igen, men på något sätt så ställer ju alla upp till slut i någon form av solidarisk anda, och jag tycker det är jävligt fint. På något sätt.
Jag håller med om att det är också, vägen till målet är ju underbar om man har en avslappnad attityd. För det kan väl jag också säga att nu. Jag älskar till exempel att liksom ordna kalas med Olga. För hon har en lite mer avspänd attityd som du har. Och då liksom kan man ju stå och fixa och feja inför. Vi brukar ha midsommarfest här. Och då är det ju så här, då vet vi det nu. Att det är så här, 2 dygn innan så kommer vi att laga pajer och mat och grejer och fixa och feja och domna och så här. Och då. Men det som är härligt nu, det är att nu har vi haft midsommarfester. Det här blir 5:e året vi har det. Och då helt plötsligt så vet alla sina, då har vi liksom, det har blivit en rutin nu.
Jag fattar.
Så man vet exakt hur det ska gå till.
Men jag tror att det är det som är problemet. Ja, att man
same procedure is last year. Då vet man precis
men jag tror att det är
hur lång
det
tid
som,
det tar att göra en fucking pie. Typ, eller? Ja,
men det är väl det som är, så här, man har en jävligt hög ambitionsnivå, men man vill inte i paritet att det ska ta så jävla lång tid. Nej. Det är som man kommer vissa middagar så bara, ja, jag har hållit på hela veckan och tagit reda på det där drinkreceptet. Man säger, varför? Jag har sminkat mig i 3 timmar. Jag bara säger, varför? Jag tänker så här, hur mycket annat jag har kunnat göra för att jag har varit tidsoptimist. Och sen så i slutändan så blir det ändå bra på något sätt. Men det är klart att det kräver lite mer.
Men det blir bra på olika sätt, och det är det som är underbart. Alltså där vill jag ändå ge dig det stora, det härligaste med att komma hem till dig på kalas. Det är ju att Dels att det är så för jag kan ju själv alltså, tycka att det kan kännas rätt så här, stelt att komma hem till någon som är så här überstressad och bara så här, nu har jag liksom fixat här, allt är perfekt. För då känner man ju dels att någon har, man får lite prestationsångest inför det. Och sen känner man att så här, nu är det här någonting annat än en vanlig dag. Förstår du vad jag menar? Att det ska
bli fattar,
lite upphöjd och lite konstig och stel stämning. Medan med dig är det ju aldrig så. Det är alltid bara härligt. Och det är alltid bara nice. Att, det är så himla skönt att det inte är perfekt. Och det är alltid bara massa härliga glada barn. Och ingen som... även om det är stress så är det liksom... Det finns inget... Ingen, alltså stress är det ju alltid när man har fem barn. För det är alltid en massa oförutsägbara saker som händer.
Ja, det är ju det.
Men fan vad härligt. Återigen ett söderlundskt kalas. Mer söderlundska kalas åt folket, tycker jag.
Se lilla skrollan har fått så fina presenter. Av Pelle har hon fått 82 000 bullar. Och utav Stina 707 000 korvar. Och utav Tjorven en hink med ke-
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vad har du gjort där?
Ja, men jag har varit vaken mycket den här veckan för att jag har plöjt olika saker. Jag har kommit in i en liten plöjningsperiod av mina streamingtjänster. Bland annat, jag började ju då, och jag är fan lite arg på dig. Jag började ju med Exit. Och varför är det inte liksom en sån här varningsskylt på Exit? Så här, du som har levt med en person som har haft kokainmissbruk kan känna dig triggad av den här serien.
Men känner vi inte...
För att jag kan säga så här, fuck vad jag mådde dåligt av att se de första fem avsnitten.
Men älskar, jag har ju bara sett andra säsongen.
Nej men, du är galen. Jag fick har du gjort det för?
Nej men för grejen är att det är alltid så här att jag har inte lika mycket tid som de andra typ i min familj. Så att jag kommer haka liksom alltid på andra säsongen när Mattias har sett den ena. Och nu fick jag precis höra att den första säsongen är tydligen så otroligt mycket vidrigare. Och mycket svartare,
ja, mycket galen. Mycket
tvåan
mycket
är ju
bättre.
Mer så här American chiclet.
Ja, men alltså tvåan är så mycket sämre också. För då kommer liksom Lassgård och Sofia, vad heter hon, som har någon konstig peruk.
Nej, men alltså varför ska den svenska Hedin
Sofia
Helin, varför ska svenska skådisar typ sänka hela standarden på serien?
Ja, den enda som gör det bra är Simon J. Berger, men han är ju ändå, tycker jag...
Riktigt obehaglig.
Ja, han är riktigt obehaglig. Och liksom...
Men vad exakt, vad fick du att må dåligt?
Det som fick mig att må dåligt så jävla mycket, det är att framförallt att... Den drogen, alltså kokain, de är ju kokainmissbrukare hela det gänget och alkoholmissbrukare förstås. Men framförallt så är kokain en drog som tar bort empati extremt mycket och får människor att framstå. För du blir inte förställd i din personlighet på samma sätt som med alkohol eller med även neråt drogen när du blir så här sluddrig och neråt och borta.
Utan
du blir väldigt mycket som en förhöjd version av dig själv, fast helt utan empati och konsekvenstänk.
Ja, jag fattar.
Och det är ju väldigt obehagligt, för det är mycket svårare att läsa av en... Alltså det är möjligt att om man har vuxit upp med föräldrar som har brukat kokain, då kanske man är jätteduktig på att läsa av liksom kokainisters speciella karaktärsdrag och beteenden och sådär. Men jag har ju då inte gjort det. Alltså min pappa hade ju alkohol... det var ju alkoholen som var number one för honom, även om han säkert har snortat en och annan lina sina dagar också, men det var absolut inte någonting som var prio.
Men
i min och Mickes relation så var det ju kokain som var hans stora liksom kärlek. Och det är en väldigt, väldigt obehaglig drog, och människor blir väldigt, väldigt obehagliga av det.
Det är som de säger, de blir skarpa, men när människor helt förlorar sin moral och samtidigt blir liksom, tycker att de är supersnygga, sexiga och blir supernarcissistiska och med inslag av någon form av psykopati, så blir det ju en väldigt hemsk övermänniska, fast mest enligt dem själva då, om man säger så.
Ja, men det handlar ju extremt mycket av att stänga av alla typer av känslor och bara få en känsla av att man är high on life. Alltså det enda som lirar hjärnan på människor som har tagit cola, det är väl typ att man är kåt och så här euforisk. Alla andra typer av känslor är ju borta. Så man har liksom ingen empati, man har ingen känsla för... samvetet är som bortblåst. Alltså självklart, jag menar den här väldigt trasiga William, han visar liksom baksidan av ett långvarigt kokainbruk, att du blir liksom extremt paranoid och du får extremt hög ångest till slut för att det inte biter. Alltså det går inte att pumpa ut så jävla mycket dopamin. Alltså det är slut i hjärnan helt enkelt. Men det som också är med Exit, vilket är rätt ovanligt i seriesammanhang nu för tiden tycker jag, det är att alla de här personerna är ju så jävla endimensionella. Ja, men om man jämför med till exempel Succession, som har lite samma tema, det handlar om extremt rika människor som har liksom empatistörda beteenden, så finns det ändå de karaktärerna i Succession, alltså de här barnen till den här väldigt förmögna pappan och histrioniska pappan, de har ju ändå goda sidor också. Alltså de är flerdimensionella, men i Exit är alla fan onda. Alltså det finns ju liksom inte någonting gulligt. Det märkte jag på mig själv, att jag säger, jag försöker liksom leta efter någonting gulligt hos alla de här personerna. För att jag vill känna mer om. Jag vill liksom skapa relation till dem. För det gör man ju oavsiktligt när man tittar på en serie.
Men annars skulle ju inte en enda serie göra succé. Eftersom det ofta... Men man älskar ju även boen ofta. För att de måste ha sympatiska drag. De måste vara mänskliga och goda någonstans. Men det är någonting som har ställt till det. Men här är det ju bara liksom manschauvinistiska, eläka, amoraliska, sadistiska as liksom.
Ja.
Och det är väl han, vad heter han där, som är lite gullig med sin mamma och pappa.
Dumma i huvudet.
Ja, jo.
Ja, men det är också det att det är så här, även de här kvinnorna, så jag tänker så här, är manusförfattarnas liksom stora vision eller mission med den här serien att så här krossa kapitalismen, eller vad fan är det de vill med den här serien? Varför vill de att vi ska tycka att de här asen är så jävla genomvidriga liksom?
De har i alla fall lyckats.
De har i alla fall lyckats.
Ja, vi flyttar tillbaka till Norrlands någon... typ. Vi köper din mormors gamla typ lada och flyttar dit, känner jag.
Ja,
nej, men jag måste säga att det är en kraftfull effekt som den här serien hade på mig. Jag var så här, okej. Okay.
Extremt kraftfull. Alltså man blir så här, åh gud vad osugen man blir på alla typer av så här, beteenden när man eftersträvar pengar och aktiehandel. Och, men den blir, alltså i säsong 2, spoiler alert för er som inte har sett den här serien.
Vadå, har du sett båda säsongerna sen vi
pratade sist? Jag har sett båda, ja gud för fan, jag har ju plöjt. Jag har ju inte sovit en blund på hela jävla veckan.
Förlåt, för att jag har plöjt den här. Förlåt.
Men, ja men det är ju att... I den andra säsongen så kommer ju då Lassgård och Sofia Helin in i bilden.
Oklart varför. Oklart
och det är så jävla fåniga karaktärer, ursäkta mig.
Men förmodligen är det så att SVT har gått in med en liten sudd. Och då måste liksom några svenskar kvoteras in. För att jag fattar inte vad de gör där. Och de har inget syfte med sina roller. Det är väldigt märkligt tycker jag.
Men sen är det också så här att de är så uppenbart har de gått, frångått. För att man hävdar ju... Alltså, man hävdar ju att den här är baserad på verkliga intervjuer med aktie, liksom med börshajar typ. Och att det här liksom är förankrat i verkliga människor. De här svenska karaktärerna känns ju bara helt plötsligt som att det är så här två Pippi Långstrump-gubbar så här, kring och klang som de stoppar in. Alltså de är jättefåniga.
Lars går
runt och liksom så här, ja, men ska vara någon slags 80-talsgubbe som sitter i en jåt. Alltså det blir jättepatetiskt.
Mm. Men jag tänker, alltså... Nu har vi båda erfarenhet av det här. Du lite mer än vad jag har. Jag vet inte om du tycker att det är för privat. Men mår du dåligt för att du tycker att du känner igen Micke i det här?
Nej, alltså han är ju med. Alltså, herregud. Nej, det gör jag inte. Alltså, för Exit mår man dåligt av på flera nivåer. I flera dimensioner. Dels så skildrar den ju liksom ett skenande kokainmissbruk hos alla de här fyra. För er som inte har sett serien så handlar den här serien alltså om fyra extremt förmögna, vi pratar alltså om många miljonärer, norrmän och en svensk fast han bor i Oslo. Det är killar som har gjort sig rika på spekulationer, alltså på att spekulera i aktier. Och det här är ju en form av handel som pågår som är lite i gränszonen mellan att vara, eller väldigt mycket i gränszonen. Den är ju helt enkelt olaglig. Det är så här insider-tips om
så liksom vilka... Så få som blir straffade. Så att
Ja, för hela den där lilla världen med folk som har sådär mycket pengar, de skyddar ju varandra och så. Men de är extremt förmögna och gör sig förmögenheter och det enda som är intressant i deras liv är ju pengar. Och det är en dimension av det hela, liksom att man får en inblick i den världen som är jävligt äcklig. Men sen, och vad pengar gör med människor. Alltså när man har möjlighet att köpa precis allting och när man har möjlighet att börja köpa andra människor, vilket ju de gör. Alltså de föredrar ju att knulla med prostituerade framför sina fruar. Och de köper ju också fruar. Och det är ju också en del av det som är vidrigt här. Liksom. De mellanmänskliga relationerna är ju iskalla.
Ja, det var sånt kvinnofrakt.
Det är sånt kvinnofrakt. Och, de har ju, och även de här kvinnorna fraktar ju männen. Det ska vi också säga. Att de här kvinnorna då som alla är gifta. För alla ska vara så här borgerliga utåt. Och alla har då trophy wives. Och de sitter ju och resonerar högt och vitt och brett om att det är mycket bättre att ha sin fru anställd. Och så ska man skriva feta äktenskapsförord och sen ska de kasseras när de är över 40 och så vidare. Men
att ligga med en fru, vad man säger om en kvinna är 40, det är som ligger med ett lik. Jag bara, jaha, vad jag då typ?
Det är vi som är lika.
Vi så här, maskätna. Men
vet du vad man blir sugen på, kände jag också en sådär brinnande längtan när jag såg Exit. Det är att jag bara vill såhär, jag vill gå in i den där världen och såhär råmanipulera de här hjärnorna med såhär känslomässiga saker så att de bara får känna någonting så att, som de inte har varit med om, såhär blanda ayahuasca in i deras men du vet såhär, bara visa dem vad förälskelse, förstår du, man blir så här, men gud vad är det här, det är så endimensionellt på något sätt. Men så ja, absolut så mådde jag ju skitdåligt över kokaingrejen och det kunde jag ju verkligen känna igen. Alltså det här suget, att man helt går över lik, alltså ingen relation är viktigare och det är, så ser det ut med alla beroenden. Det är inte kokain framförallt, men sen hur folk blir på kokain, det känner jag igen. Du vet här glasklara, man framstår som att man typ är mer nykter än... man är så jävla förhöjt läge liksom, tycker att man har sånt jävla koll på läget liksom. Det är väldigt väldigt obehagligt och det finns liksom ingenting jag
men du fortsätter ändå titta på den.
Ja, men då tänkte jag så här, jag ska KBT mig själv, det här är säkert någon vits. Och sen började jag ju gå över, så det funkar ju. Alltså KBT funkar ju. Så man kan ju liksom, till initialt tycker jag att det är skitjobbigt att känna sig triggad, men sen går det ju över. Och sen, så att liksom, nej, så farligt var det inte. Men det är ändå, Alltså jag tyckte det var värre när jag såg Lady Gaga och Bradley Cooper som avslutas liksom med att hon hänger han hänger sig. Det var så här 3 månader efter mamma hade tagit sitt liv. Det var inte skönt att se den filmen.
Nej.
Bra för mig. Då var man bara så här,
ja, där satt jag. Det var mycket liksom. Skrikgråt inne på den där. Vi var på så här, lite romantisk dejt, jag och Mattias. Och liksom, du vet när man får så här, bita typ i en viskutrasa, bita i pinnar. Så man får ont i käken, man får ont i halsen. Du vet, sättet som man... som man sväljer på när man vill hålla in en framvällande gråt. Det finns nästan ingen mer förgörande och förtärande känsla. Det går ju liksom inte, men det går ändå på något sätt. Men jag tycker det är intressant. Jag bara kommer att tänka på... jag läste en intervju med Anna-Karin Palm. Vet du vem det är? En författare. Ja, men hon skriver i sin nya bok... Det är hon som har skrivit... jag vet inte om du har läst den Selma Lagerlöf-biografin.
Mm-hmm.
Ja, vad heter den? Att ha världen i rörelse.
Att sätta världen i rörelse.
Ja. Hon har kommit ut med en ny bok nu om sin mamma. Och hon började skriva den här boken då, 2014, när hennes mamma får Alzheimers. Och hon berättar mycket om det olika sätt då, att just som du säger, att olika sätt att på något så här höja sig över mängden, att liksom att använda olika positionering, till exempel ord eller sätt, för att på något sätt kanske stå över eller förändra någonting, till exempel en klassresa eller hur någonting har varit i barndomen, apropå exit liksom, att det handlar om någonting. De har ju blivit blasé på grund av någonting liksom. Det är så intressant för en generation som inte... Hon berättar om sin mamma, att hennes mamma är 37 år och tvåbarnsmor och arbetarklass och bestämmer sig för att så här, plugga till läkare. Så att när hon börjar i tredje klass, då börjar mamman i sjuan då, för hon har inte heller gått högstadiet. Att så här, det är någonting som... Det händer liksom inte idag. Det finns inte såna enorma klassresor, förstår man? Jag tycker man är mer fast i sitt skal än vad man var innan, vilket också kanske är för överklassen då liksom förtärande. Men hon berättar då att, så här, att hennes mamma, för hennes mamma var väldigt viktigt då att, så här, att hon, mamma var vacker och hennes syster var också vacker men inte smart. Men Anna-Karin var då inte vacker men smart. Att man liksom blir så tilldelade. Hon sa att vi blev tilldelade varsin roll, men det gjorde inte så mycket för vi har alltid stått nära varandra. Men så sa hon någonting som jag tyckte var väldigt intressant. Att hon ville då bli kallad mor. Om man skulle säga mor och far. Det var mycket så här skådespel, att de var så här, den härliga, roliga familjen. Att hennes mamma kom själv från ett alkoholisthem och övergrepp och arbetarklass. Och för henne var det så här, genom att någon... att hennes barn kallade henne mor, var att hon liksom helt plötsligt då hade gått till nästa klass och att titulerades på något sånt där. Och hon sa också att fördelen med att vara den smarta som inte var snygg på 70-talet var då att man på något sätt accepterade att det var så. Det fanns ju inga krav på att man skulle anstränges för att bli snygg. Och det tycker jag att du och jag har pratat om också, när man ser sig själv och så här... men pottfrisyr, eller man står i mjukiskläder. Och
nej, skönheten skönades inte alls på samma sätt.
Nej, man tilldelades en roll. Liksom, det fanns de som var skitsnygga och de stod alltid över. De fick bli lucier. Det var liksom redan klart på något sätt.
Mm.
Och de behövde inte vara så smart eller duktiga i skolan, för de var redan klara på något sätt. Och så var det vi andra som var lite så här, snygga ibland och lagom ibland. Och att man kunde på något sätt vara friare i det här. Nu, jag tycker inte alls att det på samma sätt är så idag. Jag bara reflekterade över det när jag läste om det där. Att liksom...
Nej, men det är sjukt spännande. För det här... nu känner jag att jag jättegärna vill läsa den där boken. Men jag har också inte bara streckkollat Exit, utan jag har också streckkollat De utvalda barnen.
Mm-hmm.
Har du hört om den?
Ja, och gud, den måste jag se.
Jag har bara längtat efter att få prata med dig om den här. Olga ringde mig, hon har också kollat på den. Så vi så här, var tvungna att debriefa liksom, i typ en timme i morse.
Jag tycker det var bra, för jag hade kollat lite på Waldorfskolor och var så här, no.
Men jag kan väl till att börja med att säga att så här, det är, tycker, alltså nu har jag bara sett 2 avsnitt och den kommer ju i 3 delar. Jag har inte sett en tredje, men de här 2 avsnitten som jag har sett gör att jag Jag är lite förvånad över att Dokument inifrån har liksom släppt den här dokumentären helt fri, okommenterat. För att det här handlar ju om en skola, en Solviksskolan som den hette som då, eller den heter det nu också, den ligger i Järna. Och det var en skola som var, startades under sent 70-tal med liksom antroposofin som ledord och Waldorfpedagogiken då. Och sen har det ju varit lite till och från att de har inte fått tillhöra då Waldorfskolorna för att de har gått utanför ramen och varit ännu mer experimentella liksom. Så flera så här Waldorf, alltså de föreningar som finns för de här skolorna har ju liksom sagt att så här, nej, de vill inte liksom bli sammanblandade med den här skolan och förknippade med den. Men det sjuka är att så här, ur ett journalistiskt perspektiv så tycker jag att den är ganska så här, den är bristfällig.
Mm-hmm.
För att man får ju liksom ingen statistik, alltså att skolan har använt sig av galna metoder står ju tämligen glasklart. Men man får inte reda på hur många barn som har vittnat om det här. Man får inte reda på hur många barn som har gått på den här skolan överlag. Alltså hur många procent av barnen som har varit missnöjda, om du förstår vad jag menar. Mm. Jämfört med de som har varit väldigt nöjda. För det framgår ju också att det är massor med barn som har varit skitnöjda med den här skolan. Och massor med föräldrar som tycker att den har varit helt fantastisk. Och folk har liksom satt sina barn i kö till den här skolan. Och för att liksom bara sammanfatta lite kort vad Solviksskolan var för någonting, så är det här en skola, och Waldorfpedagogiken handlar ju jävligt mycket om att erbjuda en alternativ skola där man ska använda sig väldigt mycket av estetik och alltså konstnärlighet, och liksom praktiska ämnen ska ha lika stor del som de teoretiska ämnena, och att barn inte ska tvingas sitta liksom i katederundervisning.
På det sättet ska få lära sig under rörelse.
Ja, säger tuppen ja till också. Och jag tycker verkligen att jag har haft min pojke på hos en dagmamma som var Waldorfpedagog, och det var helt fantastiskt. De gillar inte skärmar, de gillar inte plastleksaker, de tycker inte om tv, de läser inte så mycket utan de håller på med muntligt berättande. De vill inte påtvinga barn kunskap utan de tillför barnet att... Ja, men det är liksom, de har massa idéer och...
Mitt ex blir grön i ansiktet när jag nämner Waldorf.
Ja, för att han är uppvuxen med gröna vågen, och många av dem som har tvingats liksom hålla på med Waldorf, de kanske inte...
passar i det.
Har passat in i det, har ju tyckt att det har varit helt fruktansvärt. Och det är de personerna som kommer till tals i den här dokumentären. De barn som, alltså Jasper Lake som han heter, som har gjort dokumentären, han var ju en av de barnen som passade in i den här skolan och som verkligen blev, sågs som ett utvalt barn på något sätt, och som hade minde sin skolgång som fantastisk. Och det som är lite grann med Waldorf och hela antroposofin, och som jag kanske det enda jag har liksom lite svårt för, eller inte enda, men det är ju att de upplever sig själv som att de står över. De har fattat grejer som vi andra inte har fattat. De har nått en helt annan andlig nivå av livet och valt det rätta sättet att leva. Och det är liksom, det här är någonting som är gemensamt för alla sektistiska rörelser egentligen. Och det som är skillnaden från, alltså som gör att de inte kan betraktas som en sekt, det är att de inte är slutna mot omvärlden. De är öppna mot omvärlden liksom. Så alla är ju välkomna till Järna och titta in där och så. Man får komma dit och på skolbesök, och de vanliga barnen får börja där, vanligsar eller så här. Men de har ju ändå den här idén om att de är upphöjda. Och det blir väldigt obehagligt, för att de barnen som blir då utsatta i den här skolan, det är ju oftast de här barnen som inte har Waldorf-föräldrar.
Aha, jag fattar.
Alltså förstår jag, det är någon vanlig tjum i hjärna som bara, där är en skola, jag satte min unge där. Alltså de ungarna, det är ju så här. Och sen har det som kommer fram i del 2 av dokumentären, det är ju också att liksom i Waldorf-pedagogiken så är det också legio liksom att dela in barnen i 4 personlighetstyper.
Mm-hmm.
Sangvinier, melankoliker. Och sen hade vi då flegmatiker, och så var det ytterligare någon. Och det här är ju ett pedagogiskt hjälpmedel då från början, för att varje barn har ju, alltså alla barn har olika personlighetstyper och olika sätt att lära sig. Men i den här skolan så var det så jävla genomskinligt att sangviniken var den fina människan och flegmatikerna var de fula människorna.
Nej.
Jo, och det här hade ju liksom alla barn fattat. Och alla barn blev placerade liksom. Alltså alla barn fick veta vad de var för personlighetstyp redan när de var små. Liksom.
Men
så
här, gud
vad. Du är melankoliker.
Ja, man blev tilldelad en roll.
Man blev tilldelad en roll som det sen typ inte gick att ändra på under hela skoltid. Och när man då verkligen så här lägger ett extremt värde för alltså idealmänniskan inom Waldorf-rörelsen och inom liksom antroposofin, det är ju sangviniken har liksom ett barns öppna sinne. De är så här nyfikna, rörliga. De är i nuet. De är så här, de är i kontakt med sina kroppar, med sin andlighet och sin själ, och de bara dansar runt i små siden dressar och är så här, du vet, alltså det är någon slags lätthet som är väldigt så här, med ett barns lätthet, den typ av uttryck liksom. Och man skulle inte sitta still, utan man skulle helst vara en galenpanna som så här, var modig och våga kasta sig från den högsta grenen. Och man skulle vara väldigt fysisk.
Men jag hade ju passat så perfekt. Jag och Frasse.
Ja, du hade passat. Alltså du hade ju, för fan vad du hade varit sangviniker där. Alltså. Rörligt intellekt, helt galen och bara så här.
Jag hade varit en kung.
Jag hade ju varit en så här, hade ju lätt blivit en melankoliker. Och varit så här, betraktad som en sämre sorts människa liksom. Och alltså, nej, det är ju ingenting som är bra överhuvudtaget. Och så att den är sjukt fascinerande, men den är också lite orättvis, och som sagt, jag tycker inte att den håller journalistiskt måttet liksom, för att liksom avslöja. Det är ändå en dokument inifrån produktion. Det är liksom samma som har gjort fallet Kevin. Nej, det handlar om en liten skola, och det är liksom inte barn som har dött där, utan det är barn som har haft så här, en dålig skolgång. Och jag kan säga så här: vem fan har inte haft en dålig skolgång? Gå in på en så här kommunal skola under 80-talet, vad hade de för idealbarn där?
Första Kvickenstorp, Sveriges sämsta skola blev valt till. Tack.
Ja, men jag tänker också så här, Myrsjöskolan i Orminge. Det är klart att våra lärare hade, alltså det var så jävla tydligt vad de ville att man skulle vara för typ av människa. Man skulle vara en duktig flicka som satt längst fram och höll käften och gjorde som läraren sa.
Det är en grej som stör mig så jävla mycket fortfarande. Det var när Mia Pettersson sydde typ en ljusblå asfull blus under hela 8:e klass och fick 5:a. Och jag sydde typ 33 olika plagg i San Madonna-anda och fick typ 2:a. Men då lackade jag ur. Då gick jag fram till Tråd Hitler, som vi kallade henne för, och sa så här: det här är liksom inte okej. Då fick jag en 3:a. Så att, men jag tänker lite, jag tycker ändå att det är spännande att jämföra det här med Exit. Jag tänker så att där är de ju supernarcissister. De vill ha uppmärksamhet på sitt eget sätt, men de bryr sig inte, deras själar är tomma liksom. Men det som har hänt också, om vi ska gå tillbaka till Anna-Karin Palms mamma, och att man kunde göra en sån klassresa, även om man inte började som ett geni eller liksom något underbarn när man var så här 5 år gammal. Det var inga så här Mozart-kvinnor, det var så här arbetarkvinnor som bara, nu tror jag att jag ska bli läkare förresten. Och det var så möjligt. Det var så brukt, för att man kunde leva till exempel på en lön, just för att man liksom lagade mat själva, man sydde. Alltså, omkostnaderna var inte säkert dyra. Man kunde köpa liksom ett hus för en spottstyver. Så var det ju verkligen. Liksom. Men det som ändå ett försvar tycker jag till Waldorfskolan, det är också de här idealisterna, att det var under 60- 70-talet eller 40-talet, 50-talet, så var det många som växte upp med föräldrar som ändå ville någonting annat, de ville bort från sitt ursprung, men inte på grund av att de kanske föraktade eller på något sätt skämdes över, utan för att de var idealister, de ville liksom skapa något
de
bättre,
ville ge sina
både,
barn
ja,
bättre
både för världen och liksom för sina barn. Att det, så här, det fanns en sån otroligt stark tro på att man kunde skapa någonting bättre. Och det är ju det som de här jävla, vad heter han, Henrik bland annat, som man glimrar till lite när han då är inledning på andra säsongen då i, vad är de, i Zimbabwe och typ jagar hjortar. Att så här, de är så blasé, de skiter, ja det blev fel djur, det blev inte ett lejon, det blev någon liten hjort, men ja, då får det vara manligt, att stoppa ner skiten i någon kista och skicka hem. De orkar inte ens känna efter sin inre kärna, de har bara så här bestämt sig för att cash is king, och man liksom, man använder sin makt, och det kommer alltid finnas de människorna, det är så en liten del av människorna som är så här, the fittest survive, och det kommer alltid vara så, och resten kan dra åt helvete typ. Det är bara så jävla sorgligt när han håller det där talet när han
intervjuar. Ah,
och samtidigt så är det lite sant att det är så här. Senaste 10 åren så har ju liksom en liten procent av världen, vi har bara liksom, de har bara blivit rikare och rikare. Det går liksom åt fel håll. Förstår du vad jag menar?
Ja, och därför blir jag liksom lite ledsen också när, när jag såg den här de utvalda barnen. För att jag tror ju verkligen att vi behöver Waldorfskolor. Och på ett, så det jag hade önskat lite grann mer av den här dokumentärserien, det är liksom att så här, att man i alla fall hade kunnat ge dem lite cred. Att man i alla fall hade kunnat säga att så här, fan, den här pedagogiken har faktiskt bidragit till att massor med grejer som har varit bra. Och sen kan jag ju säga så här också, att det är ganska ironiskt att så här, Jasper Lake då, som har gjort den här, han är ju så här tv-makare. Jag vet jättemånga så här kreativa människor som har gått till Waldorfskolor. Alltså, det skulle vara intressant att göra lite data på det. Alltså så här, vad händer med dem som har gått till Waldorfskolor? Går det verkligen åt helvete för dem? För det är någon tjej som är där och vittnar om att så här, när jag skulle söka jobb, det var skitsvårt för jag kunde ju inte skriva och läsa. Ja, det är skitdeppigt, men jag tror tyvärr inte att det är Waldorfskolans fel att det händer, utan det är jättemånga som går ut vanliga skolor som inte heller kan läsa och skriva. Det är liksom ett jättestort problem som vi har i Sverige, att det tyvärr ser ut så nu. Att det är många som har läs- och skrivsvårigheter när de går ut nian och som inte klarar grundämnena liksom. Jag skulle verkligen vilja se data på att det ser värre ut i Waldorfskolor än vad det gör här. För det är lite det man vill påskina, vilket jag tycker jag inte riktigt tror på. Och det är det jag menar, så här, det håller inte riktigt klassen för dokument inifrån. Om det är så att i den tredje delen kommer data, att han presenterar liksom det här ur ett större perspektiv, att han går ifrån de individualistiska, liksom, de här, jag ska inte säga små, men de här, det är väl typ 6 eller 7 vittnesmål som man har fått se hittills. Alltså barn som har gått i den här skolan som på ett eller annat sätt har blivit utsatta av lärare eller blivit mobbade av andra elever och inte fått stöd av lärare och som har känt sig psykiskt misshandlade av skolans ledning och lärare liksom. Men det är liksom lite för få tycker jag för att man ska kunna dra slutsatser. Det är naturligtvis helt fruktansvärt. Inga barn ska behöva ha det så. Men det är inte så att Waldorfvärlden tror jag är bättre eller sämre. Alltså jag skulle vilja hävda att jag tror att de är bättre på att ta hand om barns känsloliv än vad kanske en vanlig skola är. Och ja, det hade behövt liksom ett jämförande perspektiv. Som sagt, det här är så här, alltså jag minns ju själv hur jävla kul var skolan egentligen. Tyckte du om att gå i så här låg- och mellanstadiet?
Ja, jag älskade det.
Gjorde du?
Ja.
men det var också lätt, om du verkligen så här kliver in i det och bara så här, vänta nu, fanns det någonting som så här, för jag kan också vara så här, ja, det var skithärligt, men sen när jag kommer ihåg vissa grejer så här, men gud, det där var helt stört, att jag typ blev så här slagen av så här, vi lekte herren på täppan bakom en gympasal och jag var så här, blev så här, kom hem och hade en så där fucking blåtira. Eller typ att vi mobbade en tjej som hette Marie i klassen och hittade på, jag är vidrigt nog. Och det sjuka var att det var inte ens påhitt, utan vi hade pratat någon gång hon och jag. Och så hade hon sagt så här, jag skulle vilja vara med i en porrtidning när jag blir stor. Och då berättade jag det. Så här, det var helt sjukt, när vi var hemma hos Marie tittade vi hennes pappas porrtidning. Vi kan ju gå till tvåan kanske, eller ettan, tvåan. Och Marie vill bli porrstjärna. Och det här var ju någonting som, ja, men då fick jag ju liksom en sån jävla, då kom så här hennes farsa till skolan och bara, du ska inte snacka skit om Marie, typ, din jävla ungjävla. Ja, du vet, jag bara, va? Jag har inte snackat skit, inte jag har bara sagt som du var. Det hände ju inte nu, liksom, att vi fick så här göra upp saker. Och så här, vi hade liksom barn som var så här lite stökiga, de fick så här gå in i någon liten obsklass och lugna ner sig. Alltså det var jävligt mycket galna grejer som hände, som man ändå bara har så här normaliserat och bara accepterat.
Obsklassen hade ju en egen klass och fotograferades då med underrubriken obsklassen.
Ja, och där gick ju alltså inte bara personer
de
som hade Downs
syndrom.
Ja, och jag kan säga att det var så här helt plötsligt så bara, nej, nu får du gå i obsklass. Vi hade liksom så här ADHD-killar, som jag hade en liten kille som, han var från Albanien tror jag, han hette Bessim, jättegullig kille, jag var superkär i honom. Och han var ju all over the place. Alltså säkert kanske hade han något så här krigstrauma, alltså vad vet jag, alltså så här flyktingtrauma, men han var ju också så här, kanske hade ADHD, I don't know. Men det var ju ingen snack om saken, det var ju bara så här, han får gå in i obsklassen idag, så alltså, det var så... Det var ju helt bisarrt i den
men det var liksom, man var lite, man hade inte samma tålamod med sin lösningsorientering. Att det var så här, om någon var dum mot ens barn, då gick man till skolan och skällde ut den unge. Det var, gick inte via liksom kurator eller lärare eller psykolog. Det var så här, du ska inte snacka skit om min tjej, alltså min dotter Marie, va? Eller man hade så här, snott någon spar och bara, du har snott Fredrikas Barbie, det jävla ung, nu lämnar du tillbaka den. Han hade alls gjort. Alltså det var verkligen så här djungens lag överallt. Man hittade på lite sätt som man så här snabbt gjorde, ja men rättade till saker och ting och sen gick man vidare. Det kan finnas någonting lite skönt i det på något konstigt sätt. Alltså inte ja, just mobbsklassen.
Mobbsklassen var ju helt bizarrt och det har man ju kommit fram till idag. Men det som ändå var, och jag menar, det var ju också så här, jag kommer ihåg att vi frågade våra lärare vid skolval så här, vad röstar du på? Nej, det får vi lärare inte säga. För det fanns ju då också så här, de hade ju också då, var ju fostrade i att de inte skulle politiskt påverka oss. Och de skulle inte påverka oss överhuvudtaget. Det var ju också någon bizarr idé. För det är klart att lärare påverkar en jättemycket. Alltså lärare påverkar ju skolbarn enormt mycket. Jag minns liksom att så här, vilka ämnen blev jag bäst i? Jo, i de ämnena där jag blev sedd och fick beröm. Fast jag var helt ointresserad av dem. Så att när jag gick i mellanstadiet, då hade jag en lärare som tyckte att hon hade någon slags ambition att hon tyckte att flickor skulle bli duktiga i matte och i naturvetenskapliga ämnen. Och alltså hon, helt plötsligt var matte mitt favoritämne. Fast jag är så jävla värdelös på matte för att hon verkligen, med all önskvärd tydlighet, belyste det. Och jag kan säga att i den klassen som jag gick i då, som då var en musikklass, vi hade ju också såna här jävla konstiga idéer om att vi var lite bättre än alla andra. För att vi hade ju sökt och kommit in på några musikklasser.
Precis, ni var lite bättre än alla andra.
Så vi var ju liksom B-klassen. För vi har ju liksom kommit in, alla som gick i B-klass, 4B, det var ju musikklasser. Men där, inom där var det också en hierarki. För det var ju vissa utav oss som hade kommit in som reserver. Och reserverna var ju men de var ju inte bra. Nej. Och även de, så här, de som fick sjunga solo. Det var ju de bästa eleverna. Och det, våra musiklärare var ju så tydliga med vilka som hade bra röster. Och vilka som inte var bra. Alltså det behövdes inga så här, inga jävla personlighetstyper där. Utan det var bara så här, du har en fantastisk röst. Du behöver lite stöd. Och liksom, och det här påverkar ju barn så jävla mycket.
Men jag tänker
mer
så,
än vad man tror.
Nu är det ganska mycket diskussion, debatt om de här rasbiologin som varit väldigt, så här, väldigt uttalad i Sverige väldigt tidigt. Just det här med att finnar och judar och lappar och allting. De var så här, sämre, liksom, lägre människor. Det skulle icke beblandas med den ariska rasen och bla bla bla. Och jag menar, det är så här att försätta någon i en liksom, roll, det är någonting som vi har hållit på. Jag tänker bara så här, på Alva och Gunnar Myrdal. Så själva var liksom den sämsta jävla päronuniversihistorien, men ändå höll på med sina reformer kring hur vi i Sverige skulle leva våra liv. Liksom. Nu var ju de idealister på sitt sätt, men de hade ju sitt på det talet, de hade en massa pengar, de blev handelsminister, bla bla bla. Men det jag menar är att de har ju varit väldigt starka i hur vi ser på, hur de formade ju väldigt mycket under 30, 40 och 50-talet. Och det var ju samma sak att man, de tyckte att inte alla skulle uppmanas så här, att skaffa barn, utan man, det skulle vara, tanken var att barnen skulle då vara efterlängtade A-barn. Förstår du vad jag menar? Och de tyckte också, och de utökade också steriliseringslagstiftningen. Det skulle liksom, ja, för de kallar det här för profylaktisk politik, och det skulle ju då gagna både stat och individ. Men sen skrev de då Myrdalarna, framskapa ett bättre människomaterial. Så det har alltid varit där att liksom, den jävla starka idén om ras och, jag menar att man trodde att miljön påverkade människor, som gjorde att reformerna var så viktiga, att det var miljön mer än arvet som då var så viktigt. Och därför var man tvungen att göra de här reformerna och barnkrubborna och hjälpa mödrarna. Och var Alva Myrdal sa någonting om så här, nu kvinnorna ska stå sida vid sida med man och inte bli tjocka, feta haremsdamer. Så det har väldigt sällan ifrågasatts att man då tidigt på något sätt försätter barn i liksom sin framtida roll. Och det är jävligt svårt att ta sig ur det. Jag tror ännu svårare idag på något sätt. När det är sån krav på liksom utseendehets och
framgångshets. Nu får ju barn betyg och redan det gör ju att barn i sexan och vissa politiska partier vill ju ha betyg redan tidigare. Mm. Och redan då får ju barn en idé om huruvida de är smarta eller inte. Och sen finns det ju en annan extremt tydlig liksom ett väldigt tydligt idealbarn idag som inte fanns när vi var små, tycker jag. Jag tycker vi hade kanske lite högre i tak för att så alla ska få vara med och alla har en plats och så här. Men idag
alla ska stöpa liksom,
ja, precis. Och det, vi hade ju en väldigt stor så här, socialistisk jämlikhetstanke på
men man kände ju det också. Allt
ja, det präglade verkligen skolan. Och skolan var då också, skolan var ju statlig. Mm. Och alla skolor skulle se likadana ut och drivas av samma ideal. Alltså att alla människor har lika, samma lika värde. De demokratiska principerna skulle vi ju fostras in i. Idag när det finns massa privata alternativ med olika inriktningar till höger och vänster så är det lite fritt fram för skolan att skapa sin då identitet. Och vem är man som elev på den här skolan? Och vem, vad har vi för ideal liksom, på den här skolan? Och det är klart att alla har demokrati som liksom någon underliggande så, värdering. Som ska genomsyra allting. Hela skolplanen och sådär. Men inte bara. Utan det är ju så här, här har vi, här premierar vi det här. Och här är det så här. Men just betygen är ju verkligen ett sätt. Och jag tycker också så här, introverta barn idag har ju lägre värde än extroverta barn. Och det ses ju tydligt i skolplanen. Alltså du ska kunna, dina, vad är de säger? Dina verbala förmågor. Eller dina, alltså, du vet, alla de här olika förmågorna för att kunna få ett A. Alltså jag har ett barn som inte är ett dugg verbalt. Alltså han är en blygis, en introvert person. Han kan aldrig få ett A. För att han är, har liksom för dåliga då verbala förmågor. Det är han, så jävla stört.
Han är körd redan där.
Han är körd redan där. Mm. Och det är, så här, det är helt bizarrt att det ska få avgöra. För det handlar inte om kunskap. Jo, då tycker man helt plötsligt det att så här, verbala förmågan är jätteviktig. Man kan väl för fan ge uttryck för kunskap via det skrivna ordet. Det har man i alla fall alltid kunnat fram tills man bestämde det här.
Mm. Nu måste alla vara stuppare i amerikansk anda.
Ja, alla ska kunna stå för, ta för sig. Alla ska visa sina verbala förmågor och hålla sig speeches, typ jävla TED-talks. Så de ska så här,
jag ser min älskade Kara Slog som säger... Jag skulle bara hälsa välkomna till dig. Eller vadå hälsa? Jag skulle inte alls hälsa välkomna. Jag skulle bara säga någonting. Så här, nu ska vi sjunga för Bobo. Grattis för lille pojk. Men lite fina ord bara sådär. Men då ser jag ju så här, hur han, det börjar hettas i hans ansikte. Så här, tar du det? Då säger du något nu. Nu säger du något bara. Och då är det ändå så här 15-7-åringar. Så att så här, han skulle vara så fucked i dagens liksom, skola. Men jag kommer ihåg när vi började föreläsa, jag är ju alltid så här, hej, så det är klart att jag kan vara också nervös, det vet du också, men om man tänker på hur du var för några år sedan med vår första föreläsning och nu när du är ett jävla TED-talk, alltså det handlar ju bara om det är det bästa rådet jag kan ge, ta rygg på någon så här smart, härlig kompis som har ungefär samma intressen som du. För fan vad det är mycket lättare att ta sig fram i världen och stå sida vid sida med någon, precis som gubbarna alltid gjort. Hasse, Taga, Brand... men du vet, alla snubbar som har varit två, liksom. Och tjejer har så sällan varit två, för det har utgjort ett hot, liksom. Och det tycker jag är lite sorgligt att se, att så här, många parhästar, om man ska säga, tjejer, de parar ihop sig ett tag och sen så börjar de bråka på något. Det blir någon schism, sen försvinner det.
Det verkar... Inte vi alltid.
Inte, det ska vi aldrig göra.
Aldrig.
Ja, ännu ett intressant samtal som börjar lida mot sitt slut. Ni får jättegärna höra av er till oss om ni har gått några alternativa skolor eller Waldorfskolor. Jag tycker det här är så otroligt spännande. Vi kanske vill göra en dokumentär. Om obs-klasserna.
Ja, obs. Nej, men gud, jag skulle vilja se en dokumentär om den svenska skolan. För det blir det man blir sugen på. Ni som lyssnar, titta på den här dokumentären. Och framförallt ni som är så uppvuxna med antroposofin. Och med Waldorf pedagogik. För det är också så här, just nu är det ju på modet att allt ska ha vetenskapligt beprövade metoder. Och då ska man ändå ha klart för sig att så här, den moralism och de, alltså filosofi är ju lite svårt att vetenskapligt bepröva. viss typ av pedagogik kan man absolut så här beforska. Funkar det här bättre eller funkar det här sämre?
Mm.
Men i den svenska skolan då så ska ju alla bemötas som individer och ska få individuellt anpassad undervisning om sådan behövs.
Mm.
Problemet är ju bara hur de ska lyckas åstadkomma det. Med så här 30 barn i varje klass och en utmattad lärare som dessutom ska helt plötsligt när det är kommunal regi, alltså alla skolor är ju kommunala nu för tiden, då ska de ju också då liksom göra en massa extra jobb och dokumentera hela skiten hela tiden.
Nej, inte så liksom,
hur ska de lyckas?
Vi får gå tillbaka till att man, som vi pratade om, sig föräldrarna får komma och säga till, man är så öga ett tand för tand. Man måste ju förstå också att det här har gjort lärarna utbrända, att de ska så här, hålla någon form av medicamant studie kring varje barn när de har 30 stycken. Det faller på sin egen rimlighet. Det finns inte de pengarna att ta hand om individer på det här sättet. Och därför måste det finnas alternativ. Så är det bara. Men det är också så här med historien, ger ju vissa pedagogiker rätt och vissa inte. Men så här, kolla Alva och Jan Myrdal. De var ute i världen och hon blir den högsta kvinnan i FN. Det är inte jättemånga som pratar om deras stora liksom, men jag ska säga, världs... Nej, utan det blir... I Sverige gjorde de ju såklart mycket förändring, men det är inte så här att det är idel rosor, om man säger så, till deras pedagogik.
Nej, tvärtom, så säger så här, fy fan vad sjukt. Man vill ju gärna lyfta fram det som var galet med det.
Ja.
Men de gjorde ju också väldigt mycket gott, och det är ju samma sak med... Så där är väl med all typ av all typ av samhällsströmningar som inte egentligen går att så här vetenskapligt beforska, utan det är så här, helt plötsligt så är det trendigt, eller det uppstår liksom ett alternativ som alla bara helt plötsligt tycker är så här, wow, gud vad fantastiskt.
Ja, men, ja.
Du vet ju Anna Björklund som är med i Della Q, eller var med i min favorit på Della Q. Hon är ju mammaledig och kör ju verkligen så här Amish style.
Mm. With a touch of wine.
With a touch of upper class kan man nu säga. Om man följer henne på Instagram så ser man ju tydligt liksom att det här är inte...
Och det säger jag med kärlek. Det säger jag med kärlek.
Det är svårt för henne att bli så här gröna vågare på riktigt.
Ja, det kommer
aldrig riktigt. Mycket pengar för det.
Det är för mig anklever indikament på det.
Men grejen är den att hon har ju satt sina barn i Waldorf förskola. Det skulle vara väldigt intressant att se vad hon har att säga om de här dokumentärerna.
Vi kanske ska med henne i nästa podd.
Ja, ska vi fråga henne?
Ja, vi frågar henne. Ja.
Hörrni, tack för att ni lyssnar.
Ja.
Vi älskar er.
Ja, det gör
vi. Ni får jättegärna gå in. Jag var inne på Acast, eller om det var så här, den här podden har för få recensioner för att få liksom stjärnor. Så jag vill att ni går in och recenserar oss.
Recensera oss på gott och ont.
Vi vill veta. Vi vill bli placerade. Jag vill bli sangviniker.
Jag vill bli Peter Pan. Nej, det fanns inte.
Och då kan jag säkert hitta på det.
Okej, tack så mycket för att ni har lyssnat. Puss och kram.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.